Välkommen till På tal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widersjö och Pernilla Kisch. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta de återvärda leadsen, göra karriär och mycket mer.
Yes, varmt välkomna. Det är dags för podd igen.
Det är det. Och jag har massa härligt borrljud i bakgrunden som säkert hörs. Och det är fullt drag på det här kontoret som jag är på idag.
Okej, och vart är du?
Ja, men vi har ju precis flyttat till Göteborg. Så att vi har ju lämnat vårt gamla kontor på Avenyn och nu är vi på Kungsgatan. Vi saknar just nu innerdörrar på kontoret. De här första dagarna kommer bli lite utmanande, tror jag. Men jättefint kontor och superhärligt att vi äntligen får plats allihopa. Vi har haft lite tajt.
Ja, men jag vet ju att det har varit väldigt, väldigt efterlängtat i Göteborg. Gud vad härligt. Och ni är väl tillbaka lite, va, till era gamla rötter, eller hur ska man säga?
Ja, vårt förra kontor låg ju precis mitt emot. Så vi har ju utsikt åt gamla kontoret. Att... Nej, men det är härligt. Det är faktiskt alltid kul med lite så här nystart och nytt. Och så man får utmana sig lite med en ny rutt i kontoret. Så att det är alltid spännande.
Ja. Kul, jag ska ju komma ner och hälsa på kontoret nästa vecka. Så att, ja, det ska bli roligt att se det. Ja, härligt. Vi har ju stängt Q3 nu också. Gått in Q4.
Men Pernilla, Q3 är jättespännande. Men det som är mest spännande, det är att höra hur det gick med din väska. Hur har det gått med nycklarna framförallt?
Ja, just det. Lilla cliffhanger där från förra poddavsnittet när jag var i Stockholm och gick ifrån min väska på tåget. Det var ju så klantigt. Och min handväska åkte vidare till Gävle. Men vet du vad? Jag lyckades leta rätt på min väska. Det var faktiskt någon som hade hittat den i Gävle. Så att den hamnade på någon uppsamlingsplats där och de kontaktade mig. Så att long story short. Men jag betalade 200 spänn och sen så fick jag hämta ut den på posten här i Linköping. Så att det var otroligt skönt. Jag fick tillbaka allt.
Gud vad skönt. Ja. Nej, men jag tyckte du tog det med ro, men jobbigt.
Ja, jättejobbigt. Och som du sa, mina nycklar låg ju där inklusive mitt lägg. Liksom, så att det var ju lite jobbigt att kunna... Ja, annars jag hade ju behövt byta lås liksom, på hela bostaden. Liksom, helt klart.
Nej, jobbigt ju. Ja, men skönt att den är tillbaka. Så, kan du släppa det. Ja, men det är du nöjd med kvartalet?
Ja, Q3 är ju liksom alltid ett sånt där lite uppstartskvartal, såklart, direkt efter sommaren. Och för vår del är det också rätt så kort då, eftersom vi räknar juli månad faktiskt till Q2. Så rent försäljningsmässigt är det ju en extremt kort månad. Det är bara augusti, september och man börjar ju typ jobba i mitten av augusti. Så att, men ändå, det är ett kvartal och affärerna ska in och så vidare. Så att, det har gått rätt så bra, tycker jag. Mm.
Nu börjar de i rummet här. Det är spännande. Jag tror det är larm som installeras just nu. Jajamän, härligt. Ja, men det blir bra. Men Pernilla, idag så har vi en väldigt spännande gäst med oss. Men jag tänkte först att vi skulle prata lite om det här med... Alltså det är ändå lite osäkra tider runt oss. Eller hur? Vad tänker du kring det?
Ja, nej, men jag tycker det är liksom ingen... Det har nog inte gått någon förbi, höll jag på att säga. Det räcker ju att man slår på nyheterna på kvällen och kollar in liksom lite vad som har hänt. Och det är ju kris på kris på kris. Liksom. Och det är klart att det återspeglas ju ofta i vår liksom B2B-värld och sådär. Hur företag tänker kring investeringar framåt och så. Jag får väl säga att jag tar det hela med ro än så länge. Alltså vi har inte märkt av jättemycket kopplat till vår försäljning än. Så att det är ju spännande. Och gjorde ju faktiskt inte det så himla mycket under coronapandemin heller ju. Så vi får väl se vad som händer. Men jag kan ju tänka mig att det kanske drabbar vissa branscher och företag mer. Och att det kan få konsekvenser såklart för alla som jobbar med sälj och marknad. Så det brukar ju ofta vara så kanske att marknadsföring är något som man kanske drar in lite på. När det är lite tuffare tider, eller vad tror du?
Ja, men verkligen. Det tror jag är ett vanligt symptom bland många företag, speciellt när det blir osäkert runt omkring oss. Men vi vet ju också det, att, eller man brukar ju säga så i alla fall, att det är de som vågar satsa i osäkra tider som kommer ut starkare. Och då är det ju inte att man ska dra ner på försäljning och marknadsföring framförallt, utan man kanske ska fokusera om lite. Fokusera mycket på det man vet verkligen skapar värde, inte fokusera på det allt för långsiktigt, utan fokusera kanske lite mer här och nu. fokusera på det som man vet skapar resultat. Men liksom från en marknadsförares perspektiv så vill man ju såklart kunna, liksom, varför ska man ha lika stor budget? Det måste man ju nästan oavsett vad som händer i omvärlden kunna bevisa eller liksom argumentera för. Och då handlar det ju hela tiden om att visa sitt resultat och kunna prata om sitt resultat på ett vettigt sätt som gör att det blir en självklarhet att budgeten ska ligga kvar på samma nivå eller till och med bli högre.
Mm. Ja, men verkligen bra, bra tankar där. Och precis som du sa också så vi vet ju inte heller vart vi är på väg och som du säger, självklart ska man alltid kunna liksom mäta och bevisa lite grann vad marknadsföring ger. Och jag tror att vår gäst idag är ju lite av en expert på det området, så att det ska bli väldigt intressant att se hans tankar
och höra lite. Men vem är det vi ska träffa idag, Pernilla?
Ja, men idag har vi bjudit in ingen mindre än Filip Ott, som är en av delägarna till bolaget Contitude, som ju har det här konceptet marketing as a service bland annat. Och de är riktigt vassa på det här med att mäta digital marknadsföring och brinner för de här frågorna. Så jag tycker det ska bli väldigt intressant att prata lite med Filip och reda lite mer i hur man blir en riktigt vass B2B-marknadschef. Så det är lite temat för dagen.
Just det. Och då kommer vi också såklart, vi får fråga lite mer om hur man ska tänka kring vad man ska mäta för någonting och hur man faktiskt ska visa sitt resultat. Det tror jag blir superintressant. Men vi drar igång eller?
Det tycker jag. Vi kör. Välkommen Filip.
Tackar så mycket. Kul att vara här.
Ja, det är, vi tycker också det är fantastiskt roligt att ha dig här. Hur kom du till jobbet idag?
Idag så åkte jag Roslagsbanan och så åkte jag lite tunnelbana och sen gick jag 200 meter. Och sen åkte jag, nej jag åkte inte hiss, jag tog trapporna.
Just det.
Ja.
Är du? Ja, nej, jag åkte buss idag, jag brukar gärna cykla, jag bor ju i Linköping så att det är lite småstad, man kan ta sig överallt. Och jag satt just och funderade på det, är du stockholmare från början eller är du inflyttad som alla andra eller hur ser det ut?
Jag är original stockholmare från söder till en början, ja. Och så har jag bott på Söder tills jag började första klass och då flyttade jag till Gärdet ovanför Östermalm. Och sen har jag farit runt och bott lite överallt.
Spännande.
Bland annat i Australien har jag varit en säng och bott.
Gud vad härligt.
Ja.
Och nu har du landat här i på tal om marknadsföring där vi ska prata lite grann om hur man kan mäta digital marknadsföring bland annat.
Mm.
Och du och jag, vi har ju varit connectade på LinkedIn ett tag. Jag tycker att du delar med dig mycket kloka tankar där för oss, om inte annat marknadschefer B2B då. Så det kommer vara lite extra fokus idag. Men kan inte du berätta först, vad gör ni på Contitude?
Vad gör vi på Contitude? Jo, det vi gör är egentligen att hjälpa marknadschefer inom B2B att effektivisera sin digitala marknadsföring. Vi jobbar väldigt mycket med små och mellanstora bolag som oftast där marknadschefen är ensam. Där man sitter och kliar sig lite i huvudet. Hur ska jag hinna med alla de här aktiviteterna för att lyckas nå mina marknadsföringsmål? Och idag står man också lite kvar i det gamla med events och mässor och traditionell media. Och sen i och med pandemin så behöver man gå väldigt mycket åt det digitala och göra mer av det, vilket är jättekul. Men nu förväntas vi marknad kunna göra alla de här aktiviteterna, både det gamla och det nya, på samma budget och med den tiden man har. Så att det finns utmaningar hos just marknadschefer inom B2B och de hjälper vi och stöttar. Och sen så hjälper vi dem också att liksom argumentera för marknadsföring internt mot vd och ledningsgrupp. Att hjälpa dem att, liksom, att we got their back och vi hjälper dem och stöttar dem. För att de ska kunna förmedla både värde till resten av organisationen men också visa på resultat och hur viktigt det är med digital marknadsföring. Vi främst hjälper till med digital marknadsföring. Då. Och sen så har vi en ganska unik modell som jag tyckte var så kul för 6 år sedan när jag var med och startade den här byrån som heter Marketing as a Service, kallar vi den för. Och där vi har digitala lokala strateger som är ut mot kund. Och sen så har vi ett extended team av specialister som är jäkligt vassa inom olika områden. Och det kan vara SEO, content, copywriter, marketing automation, Zoom, ads, alla möjliga saker. Och de personerna sitter ju inte på vårt kontor i Stockholm. Utan de sitter runt om i Sverige eller runt om i världen. Och så bygger vi ett digitalt och agilt marknadsföringsteam till kunden baserat på deras mål och deras behov. Och det är väldigt, väldigt uppskattat hos de kunderna vi jobbar med. För att man får en flexibilitet som är väldigt trevlig. Att man signar inte upp sig på en tjänst ett år, utan man tittar på vad behöver vi göra nu. Och sen hela tiden jobbar vi och utvärderar våra aktiviteter för att sen kunna se, okej, vi behöver plocka bort det här. Eller lägga till det här. Eller hitta något nytt. Och det kan vi göra med den här modellen väldigt flexibelt. Och det uppskattar de här oftast ensamma marknadscheferna. Som också har en begränsad budget att röra sig med. Så då måste de ha en byrå som är flexibel. Och kan liksom lätt anpassa sig efter kundens. Och vad som händer hos kunden egentligen.
Mm. Just det.
Ja.
Det låter väldigt, väldigt spännande och någonting som jag tror många skulle vara i behov av också. Men det tyckte var intressant det du började med att prata om det här skiftet som har varit lite nu med pandemin och som du sa specifikt kanske om det är ett mindre marknadsteam så slits man lite mellan det här traditionella och det digitala. Hur tror du att landskapet kommer se ut framöver nu? Kommer det svänga över till det digitala eller kommer man vilja ha fysiska events eller vad är liksom din temperaturmätare där?
Jag tror att det kommer inte gå rakt över från, alltså till det digitala helt och hållet. Utan jag tror man vill ha kombinationen helt enkelt. Att ses IRL är väldigt, väldigt kraftfullt. Det är väldigt, väldigt kraftfullt och viktigt tycker jag. Men att etablera kontakterna digitalt och att synas digitalt är en väldigt bra väg för att nå ut. Men sen har vi några kunder som har sagt nu efter pandemin att ja, men shit, nu är det igång igen. Nu kan vi ha mässor. Nu ska vi dra ner det digitala och ska vi bara göra mässor. Och sen så visade det sig att de där mässorna var inte så många som gick på. Och det blir lite, ja, det resultat man hade hoppats, det fick man inte riktigt. Så jag tror att man kanske kommer vara lite mer kräsen med vilka traditionella saker man gör. Och de sakerna som är verkligen bra och som man kan mäta och följa upp och se i ett resultat. Och sen att man kommer foka mer på det digitala tror jag, ännu mer faktiskt. Men mixen tror jag kommer finnas kvar ändå. Att man kanske kommer vikta det mer åt det digitala.
Mm. Verkligen, jag tror jag håller med där. Att det kommer nog vara en mix framåt. Sen tror jag också att när vi gör mer saker som är en mix, alltså att man kombinerar det digitala med det fysiska, så blir det också lättare med det här samarbetet som vi vet är så viktigt mellan sälj och marknad. För just det digitala, det gör marknad så himla bra. Det är ju faktiskt vårt expertisområde många gånger. Ja. Och det är ofta i det fysiska mötet som man kan göra riktigt bra samarbete mellan sälj och marknad. Mm. Så det märker jag ju nu när vi planerar liksom hösten. Och vi har rätt så, ja, men vi har ändå så 3 större fysiska event. Vi har 4 mindre fysiska event. Och liksom, det är ju helt och hållet sammankopplat mellan sälj och marknad. Varenda punkt där. Medan allt det digitala vi gör vid sidan av. Det är så, ja, man får lite input, det är lite, så här, lite budskap och grejer. Men generellt så är det marknaden som kör dem rätt själv. Ja. Så där det finns ju en fördel också i det interna samarbetet med de fysiska grejerna som man gör.
Absolut. Många säljare tycker att det är väldigt kul ju, att gå på mässor och events och snacka. Om man då kan vara en gemensam trupp så är det ju fantastiskt. Det är jättebra. Ja.
Och det är ju jättehärligt att träffa kunderna och prospekt och nya företag fysiskt. Det är speciellt. Så att jag ser fram emot en mer fysisk höst. Men att som du är inne på, man måste samtidigt lyckas hålla kvar allt det digitala. Och göra precis det till samma nivå som man har gjort innan.
Och det är utmanande.
Ja. Men Filip, vad heter det? Som Pernilla sa så har du är ju ändå lite LinkedIn-kändis får man väl säga att du är.
Oj. Ja
men det man ser och hör det lite grann. Ja. Och du har ju bland annat den här serien som du har börjat med. Där du berör olika ämnen som är väldigt relevanta för marknadschef och business to business framförallt. Du har ju dragit igenom jättemånga olika ämnen som marknadsföringsmål och budget och marknadsstrategi och en massa sådana, marknadsplan. Och del 6 gick du ut med nu för bara en liten stund sedan. Och det handlar om KPI:er. Så jag tänker att vi kanske ska vi grotta lite i det ämnet idag då.
Det låter bra.
Men först, hur kom det sig att du började med den här serien? Det är väldigt bjussigt. Det är långa inlägg där du verkligen bjuder med dig massa information.
Ja, nej men absolut. Jag skulle väl säga att det började på ungefär 6, ja, kanske 5 år sedan när jag insåg att traditionell försäljning, ringa cold calls och cold emails kanske inte riktigt var det som funkade bäst, speciellt till marknadschefer inom B2B där det är väldigt många som hör av sig och vill sälja olika saker. Och då fick jag upp ögonen för LinkedIn och insåg att här kan jag faktiskt kommunicera med mina fina marknadschefer inom B2B utan att vara pushy och jobbig. Så att hela min strategi har egentligen varit att connecta med marknadschefer inom B2B. Absolut inte vara säljig i en första kontakt utan sen bara dela massa relevant och bra kunskap egentligen. Och min hela filosofi och Contitudes filosofi handlar ju om att ge så mycket kunskap till marknadscheferna så att de själva kan göra de sakerna som vi pratar om. Men sen så vet vi ju att marknadscheferna inte hinner med alla de här aktiviteterna. Och då förhoppningsvis kommer de till oss. Så att min säljstrategi är bara connecta med rätt typ av företag som jag tror att jag kan ge ett bra värde till. Dela bra innehåll som engagerar och utbildar. Och sen kommer de till mig. Och det är väldigt, väldigt fint. Så att det blir väldigt genuina kontakter. Det blir väldigt bra samarbeten. För de har fått upp ögonen för mig och lärt känna mig indirekt över en tid. Och vet vad vi gör. Så att den här artikelserien fokade jag på. Jag kom på den i somras så att jag ville skriva om. Hur kan jag hjälpa marknadschefer att bli riktigt, riktigt vassa? För att det är en ny tid nu med det digitala, med analys av data, alla olika aktiviteter. Och här så har jag insett att det behövs lite stöd och bollning. Och speciellt det här stödet i form av backa marknadscheferna också och hjälpa dem. För att tyvärr så är marknad fortfarande inom B2B inte det primära fokuset. Utan man anställer gärna en till säljare. För budgeten, men man är inte villig att ta den budgeten för att satsa mer på marketing. Så att här vill vi hjälpa marknadscheferna att kunna argumentera för varför de ska satsa ännu mer på digital marknadsföring. Så därav den här serien som jag kör. Jag har väl några, tror jag, delar kvar, men senast var KPI-delen. Ska vi grotta in oss lite där eller vad ska vi?
Jag tycker det är ett superspännande ämne och sjukt viktigt för alla de här sakerna som du varit inne på, liksom, att liksom få resten av företaget att förstå vad det är för värde marknadsavdelningen bidrar med och verkligen kunna visa på den effekten. Jätteviktigt. Men jag tyckte det var intressant det du sa också om liksom varför du delar på det här sättet. Vi har ju pratat om det innan i podden. Det här med liksom skiftet som har gått ändå från hur det var innan med nu till demand generation mer. Att bjuda på innehåll, att utbilda sin målgrupp så mycket att målgruppen ska förstå. Ja, men det här måste vi ha istället för att du ska få läsa det här. Behöver du lägga in din mailadress. Så det har ju verkligen skett en jättestor skillnad där. Så det är kul.
Spännande och verkligen huvudet på spiken där också som du sa att väldigt många tenderar ju att istället anställa fler säljare och varför är det så? Jo för att en säljare kan sätta en säljkvota på och liksom se direkt vad de bidrar med i intäkter. Men det är ju mer komplicerat med marknad så därav extra kul att vi ska titta på just hur man mäter det där.
Ja men det är superspännande för har man koll och man... Jag ska dra lite hur jag tänker kring mätning och kopior och sådär. Har man benkoll på nuläget så blir det mycket enklare för det första att jobba framåt men sen också argumentera för en budget och en viss typ av arbete som man vill göra. Så att det som jag tycker är absolut viktigast innan man börjar titta på vilka kopior vi ska mäta är egentligen att titta på okej, hur ser nuläget ut för vår digitala marknadsföring? Det är det jag kommer att fokusera på nu när jag pratar. För det är det som vi kan och vi tycker är väldigt roligt. Och då ser vad är nuläget? Vad genererar vår marknadsföring, vår digitala marknadsföring som den ser ut idag? Vad ger den oss idag? Och det är väl det som jag ställer frågorna alltså till marknadscheferna först. Men vad ger den idag? Vad finns det för faktiska resultat? Och då brukar jag egentligen, vi brukar titta på marknadsföringsstraten egentligen där vi tittar på, men hur ser nuläget ut? Alltså attract, har vi tillräckligt med trafik in på sajten? Kommer det rätt typ av besökare in? Var kommer de ifrån? Är det från LinkedIn eller Facebook eller Google Ads eller organiskt? Titta på det och identifiera. Och sen liksom engage-delen, titta på vad gör de inne på sajten? Får de tillräckligt information? Är vi bjussiga nog? Stannar de kvar och läser länge eller hoppar de ut direkt? Så kolla på den datan och sen titta på konverteringsgraden. Hur ser det ut idag egentligen? Hur många av dem som går in på vår sajt konverterar, bokar en demo, laddar ner någonting, klickar på telefonnummer eller liknande. Och egentligen titta på det först och se, okej, var klämmer skon någonstans? Har vi massa besökare in men alla hoppar ut? Okej, ja, men då måste vi börja titta på liksom, engage. Har vi rätt typ av content där inne? Och vad är konverteringsgraden idag? Är den 1%? Kan vi lyckas få upp den till 3% kanske? Och vad kan vi, liksom, hur gör vi för att lyckas göra det? För att då kan man börja skruva lite grann. Om vi ser att vi behöver, om vi både kan öka konverteringsgraden på sajten och vi kan skruva upp trafikmängden med rätt typ av trafik, rätt typ av personer som hittar, då är det jättebra. Så att nuläget är väl det första, alltså man kan se liksom, hur ser det ut idag. Sen är det, vad ska vi mäta då? Vilka kopior är det som vi ska titta på? Vad är viktigt? Och jag tror ibland fastnar man lite grann i det här traditionella när man visar upp data och siffror för en ledningsgrupp och vd. Att man kanske, om man tidigare annonserat i tv, radio eller i print, så har man sagt så här många som kommer lyssna, så här många tittar, så här många läser. Och då kanske lite det man tar med sig in i det digitala, att man ser, kolla hur många som har sett vår annons. Men hur många är det som har klickat då? Och vad har de gjort när de har klickat? Och vad har hänt med dem sen? Har de konverterat? Har de laddat ner någonting? Det tycker jag är en väldigt intressant data att titta på egentligen. Så att kopior är ju allt ifrån liksom, trafikmängd in. Det kan vara bättre placeringar på Google. Det kan vara bättre konverteringsgrad på annonserna. Det kan vara massa olika saker, men jag tycker det viktigaste är att titta på så här, vilka är de viktigaste kopiorna för oss som bolag och vad är de kopiorna som är kopplade till ett värde, liksom så ett faktiskt värde. Och här pratade jag ju senast om, var det idag kanske i kopigrejen, att inlägget, att mitt mål med alla, är att hjälpa egentligen alla marknadschefer inom B2B att få benkoll på var kommer leadsen ifrån. Som vilka kanaler driver leads idag? Och helst av allt också, räkna ut en kostnad för de leadsen. För att om man är i början av sin resa och har börjat liksom implementera marketing automation, man har börjat driva leads, man har börjat nosa lite på demand generation som Adam har varit och pratat om här och ser, så har man ändå så här en lång väg att gå. Och det handlar mycket om säljprocessen. För säljprocessen är oftast väldigt lång inom B2B. Så det tar tid att kunna se faktisk ROI. Mm. Och då vill vi egentligen börja med att titta på vad får man för värde av marknadsföringen idag? Var kommer leadsen ifrån? Och vad kostar de leadsen? Mm. Så att det är något som vi pratar mycket om med våra kunder, att ta reda på det. Och sen såklart om man har ett marketing automation system, då vill vi ju att man ska prata med sälj och se, okej, de här leadsen som kommer från Google Ads, de kostar lite mycket, men blir det opportunities, är det bra dialoger, skickar ni offerter, vad händer? För att så tar det ju ett tag innan det kanske kommer in en affär om man verkligen kan mäta ROI. Mm. Så att någonstans ta reda på kostnaden för era leads idag. Och sen också en jättebra grej är ju att räkna på vad ett lead är värt också. Så att man kan jämföra de två. Så att då pratar man med sälj och ser liksom, vad är leadsen som kommer in där? Vad är en affär värd egentligen? Mm. Vad är lifetime value på den? Och liksom prata lite om också kopior som hur många leads kommer in och hur många av dem konverteras till ett bokat möte eller till och med till en affär. Så kan man ju titta på lite historisk data också. Vad som funkar och inte funkar. Och hur nuläget ser ut. Mm. Så att det är något vi tycker är väldigt viktigt att man börjar grotta lite i. För att jag tror många ligger lite efter där. Att man stirrar sig blind kanske på visningar på annonser och trafik in på sajten och synlighet. Medan vi vill också börja jobba mer mot ett faktiskt resultat. Och kunna räkna på en ROI.
Just det. En fråga där, om man nu ska räkna då på vad kostar leadsen, om man ska tänka i det här lite så här större perspektivet kanske av ett år, att man summerar upp så här, hur många leads och hur mycket har vi lagt på annonser och all typ av digital marknadsföring. Är det även schysst då tycker du att lägga med hur stort marknadsteamet är och vad kostar liksom marknadsförarna i lön om man ska tänka på ett helt år. För den frågan tycker jag också ofta kommer upp. Hur många ska man vara på marknad inom liksom ett B2B-team?
Ja.
Jag vet inte, är det liksom att gå för långt tycker du? Att lägga med kost för marknadspersonalen också?
Jättebra fråga. Och jag tycker ju inte det. Jag har ju delat lite tidigare om ett nytt analysverktyg som heter Informind. Som är framtaget just för marknadschefer inom B2B eller marknadsavdelningar inom B2B. Som ska hjälpa marknad att räkna ut vad ett lead kostar. För idag, det är en jättebra fråga Perina, för att idag så räknar många på okej, vad lägger jag i annonsbudget på Google Ads? Och sen tittar man på hur många leads som kommer in där och så får man ett leadvärde. Men det är ju inte hela sanningen faktiskt. Har du en person som jobbar heltid med Google Ads in-house, då tycker jag att den personens kostnad eller tid ska läggas in. Ett jättespännande case, ett stort företag som hade en marknadsavdelning på 30 personer kopplade upp sig på det här verktyget. Och för de hade en total budget och en stor marknadsavdelning. Och så gjorde de massvis med aktiviteter varje månad. Och så kom det ut massor med leads på andra sidan. Och de hade räknat ut hur många av de leads som de konverterade till affär. Och följde hela kedjan i marketing automation. Och det är så här, tummen upp, sjukt bra. Men frågan var då, hur vet ni att ni lägger tiden på rätt kanal egentligen? De var så här, nej, jag vet inte riktigt. Eller ja, vi har väl en känsla någonstans. Ja, men toppen. Då kan man koppla upp sig på verktyget, mata in alla kostnader, alltså sin egen marknadsföring, alltså tiden, sin lön egentligen. Ja. Så om man har någon som jobbar heltid med bara LinkedIn, så ska man lägga in den lönen där på LinkedIn. Och sen, upp, får man en uträkning och då visade det sig att de la alldeles för mycket tid och resurser på Facebook gentemot vad det faktiskt gav. Så att jag tycker någonstans att där ska man faktiskt vara lite, det kan vara lite läskigt i början också att börja ta in sin egen tid.
Just det. Nej, men jag tänker också i det perspektivet som vi var lite inne på liksom med demand gen, som liksom på något sätt pratar ju mycket om att vi inte ska mäta så mycket. Liksom sluta hetsa efter MQL och allt vad det nu är. Då kan man också tänka så här, om man jobbar med både det här liksom att driva trafik och konverteringar på webb, och sen så jobbar man med det här bredare liksom varumärkesarbetet. Det var lite där jag kände så här, ja, men då kanske det är ännu viktigare då att man också räknar in vad de personerna som jobbar med marknadsföring, för som du säger är det väldigt tydligt, jag en person jobbar med en kanal, jag självklart kan, det är lätt att koppla den kostnaden till just det. Men om det mer är så här, nej, men jag gör lite av allt liksom, och det är både det här långsiktiga och det kortsiktiga. Ja, det måste vara svårt, tänker jag.
Men, jag håller verkligen med. Och det är intressant, och det här måste man ha koll på. Och som du var inne på, Filip, liksom, hur visar man liksom sitt värde då för liksom, när man presterar för en ledningsgrupp eller en vd? Men jag tänker också att de här sakerna, som liksom, vilken kanal är det som funkar bäst? Vad är det ett lead kostar? Och de här bitarna, det är ju marknadsteamet och marknadschefen måste ju ha stenkoll på det. Men ledning och vd egentligen, så vill de ju veta så här, vad är det för output? Alltså hur mycket får vi ut av, vad är helheten? Jag tror det är det, liksom helheten kan egentligen vara svårare, för att grotta i varje kanal i sig kan man liksom få till. Men att visa hur mycket liksom bidrar hela marknadsteamet med i stort. Och vet hur man ska lösa det, det är inte så himla lätt kanske.
Det är inte enkelt, det är inte enkla grejer, och där är väl mitt tips att försöka så gott det går. Och det förenklar ju om man har marketing automation på plats. För att då kan du faktiskt följa varifrån leadsen kommer ifrån. Från vilken kanal. Och sen då in i en pipeline. Och sen någonstans i slutändan se en konvertering och en affär förhoppningsvis. Och visst att säljprocessen kan ju vara lite lång. Så det kan ta lång tid att se faktisk ROI. Men det som jag var inne på lite innan, som jag tycker det är mitt bästa tips. Det är egentligen att ta reda på vart leadsen kommer ifrån. Vad de kostar. Koppla det till ett värde på leadsen. För då kan du faktiskt räkna ut en ROI. Och gå till ledningsgrupp eller vd och säga att så här ser det ut idag. Vi driver så här mycket leads från Google Ads. De är lite dyrare. Men säljarna tycker att de är väldigt mycket bättre, de leadsen. Och värdet är så här mycket på de leadsen. Och sen någonstans i slutet, om man kan börja se stängda affärer i CRM:et, då går det att koppla det tillbaka. Men det är en resa. Så det här är inget som händer direkt.
Men det är mitt nästa tips. Inne på det. Alltså, systemstödet är ju rätt så viktigt här. Alltså, vi mäter ju jättemycket allting vi gör. Mm. Jag känner ändå att jag har rätt så bra koll på läget. Och det hade jag inte haft utan att ha liksom, ett bra system i botten som ger mig den här informationen. Så det är väl där någonstans man behöver börja. Har man inte, så kanske man måste börja se över liksom, varifrån kan man hitta den här insikten. Jag kan liksom inte tänka mig hur man ska kunna räkna ut det här utan att ha något sätt att liksom, i en kampanj spara helheten, se så här, vad händer efter 2 år med den här kampanjen, att kunna gå tillbaka. Okej, men nu har vi liksom genererat så här många affärer bara av den här kampanjen vi gjorde för 2 år sedan. Det måste man kunna liksom följa.
Ja. Systemstödet är avgörande. Alltså annars blir det väldigt mycket manuellt att ta ut data och statistik och sitta i Excel och hålla på. Så att systemstödet är avgörande. Och samma sak med det här analysverktyget InfoMind. Det går ju att göra de här sakerna själv i Excel och ha en datastudierapport och hålla på och peta med det. Men det tar så mycket tid och manuellt jobb som man inte har tid med som marknadschef. Det finns 1000 andra saker. Och sen också vill jag slå ett slag bara för det här med ledningsgrupp och sälja in och just det här med budgetering. Att om man har benkoll på nuläget, konverteringsgrad, trafikmängd, leads från olika kanaler, vad de kostar, värdet på leads och vad mycket kanske opportunities de här leadsen skapar i värde. Då kan man ju också börja prata om en ökad marknadsföringsbudget på ett väldigt naturligt och bra sätt. Eftersom att tidigare kanske man har fått tilldelad en procent av omsättningen eller vinsten eller sådär. Medan nu kan marknaden komma och säga så här ser nuläget ut. Om ni vill växa 20% nästa år, då behöver jag ha mer budget för jag behöver få in fler leads. Och jag vet att de här leads som jag får in, de kan generera de här affärerna, intäkter. Där vill jag att marknaden hamnar så att man verkligen kan argumentera för det på ett bra sätt. Utan att bara visa typ impressions på annonser och säga så här många sett det och sådär.
Men jag tror en sak som jag tror marknadschefer kan råka ut för just inom business to business här är också att man får frågan från sälj kanske då. Ja, ah, men hur mycket leads kan marknad bidra med? Och så får man en fråga, så här, men hur mycket ska ni bidra med i det här liksom? Och där tror jag man måste så här backa lite och så här förklara. För det är inte så det funkar, skulle jag vilja säga. Det är inte så att marknad ger leads till sälj. Utan där behöver vi liksom så här, vi skapar ju leads tillsammans i marknaden och säljsamarbetet och tillsammans med resten av organisationen som antagligen är, det kan ju vara liksom någon typ av tjänsteföretag man jobbar på eller någonting annat. Och liksom, då är det konsulter som har jättenära kontakt med kunden och tillsammans hittar vi de här leadsmöjligheterna. Och då kommer man ju lite in på det här med attributionsmodeller för att liksom se varifrån, alltså vilka leads kan man liksom här, alltså här leda till vilken källa. Det är ju rätt meningslöst egentligen att säga så här, kommer det här leadet från marknaden eller från sälj? Det blir väldigt kontraproduktivt att lägga massa tid på att säga att men, nej, det här leadet kom från eventet, och så menar sälj, nej, men det kom för att vi pratade med dem efter eventet. Det skapar inget värde liksom att lägga tid på det. Men om man istället har ett systemstöd där man kan sätta upp modeller för att faktiskt fördela värdet som kommer av stängda affärer, där liksom det går men så här mycket av den här dealen kan liksom härledas till marknad och så här mycket kan härledas till sälj, då behöver man inte lägga tid på det där. Då kan man bara säga hela den här kampanjen drar in 1,2 miljoner och vara supernöjd med det, istället för att fokusera så himla mycket på just leadkällan. Inom i marknadsteamet måste vi ha stenkoll på leadkälla när det kommer till kanaler, som du är inne på, Filip. Så att förstå vilken kanal vi ska satsa mer eller mindre på.
Ja.
Men inte liksom i samarbetet var leads kommer någonstans.
Helt rätt. Det sättet är ju magiskt. Det där, it's a team effort som alla hjälps åt. Och det tycker jag är kul nu att fler och fler börjar jobba åt marketinghållet. Att sälj och marknad ska bli en gemensam enhet. Eller en enhet som jobbar tillsammans mot företagsmålen. Det är det handlar om egentligen. Och företaget är på väg dit, vilket är jättekul att se. Sån där uppdelning som du pratar om är, tror jag, klockren om man kan få till det.
Ja, men verkligen, för du kommer ifrån den här polariseringen av att man är två läger. Och det här som vi var inne på från början också, kundresan är ju sällan så linjär som när vi pratar om den här chatten i början liksom. Track to engage och så vidare, utan det är ju regel så att man kan ju komma in via en annons, studsa in och sen studsar man ur och sen så pratar man med säljare och så studsar man tillbaka och så kan man hålla på sig ett tag innan man faktiskt konverterar ju.
Ja, absolut. Och det är ju som vår strategi på Contitude också, att vi får jättemycket trafik in från Google där folk googlar på olika saker och behöver hjälp och ta del av material, och sen så konverterar de på sajten, laddar ner någon av våra guider eller kollar på någon video eller liknande. Och jag som säljare, jag går in och så connectar jag med den här personen på LinkedIn, och sen connectar jag också med deras vd och kanske någon marknadsassistent och flera personer på bolaget. Och sen blir det en gemensam bearbetning, som du säger lite grann, att så här, vi skickar uppföljningsmejl och information till den personen och de ser mig i flödet och Contitude i flödet. Så det är ju verkligen team effort, inte bara så här, marknad bara ska leverera och sen ska sälj ta vid. Och det blir så mycket roligare arbete också.
Det är att marknadschefer stöter på det. För det kommer ju, det är ändå så här, det är inte superlänge sedan det var så att man skulle ha någon typ av SLA mellan sälj och marknad, och att man skulle berätta så här, men så här mycket kommer marknad leverera, så här mycket kommer sälj leverera i leads, och då kommer vi kunna. Det är inte jättelänge sedan det faktiskt var rätt så standard att det var så man jobbade. Så att, och här har vi kommit lite längre, tror jag. Så att de måste våga som marknadschef stå på sig lite där och bara så kommer det inte fungera, för det är inte så liksom landskapet ser ut nu, och det är inte så man köper. Och det är liksom, jag tror också att marknadschefer generellt kanske behöver våga stå på sig mer med att faktiskt visa sitt resultat och inte vänta på att ledningsgruppen ber om att få presenterat resultatet, eller att säljarna ber om att få ett resultat, utan verkligen visa det. Så här, vi vill visa vårt resultat och hela tiden nöta samma sak. Jag tror att det är bra att välja ut några KPI:er som man hela tiden pratar om. För att vi på marknad kan ju det här rätt så bra och förstår. Ja. Vi kan ta till med en SERP-analys och bara så här, köra på med det. Och så är det ingen annan som fattar vad vi pratar om. Jag tror man måste liksom välja ut några väldigt tydliga och förklara varför man har valt dem och varför de är viktiga. Och verkligen få andra att förstå. Jag tror det är det som är, alltså, är ju lite så här luriga termer, och vi jobbar med lite så här fluffiga saker ibland. Så man måste verkligen hitta det konkreta och nöta samma sak många gånger.
100%. Prata samma språk som vd och ledningsgrupp gör. Försöka liksom anpassa det efter dem som de fattar. Så man pratar samma termer och inte massa buzzwords. Det tycker jag är en superduper bra grej. Och var, som du säger, var konsekvent med de här kopiorna. Och gärna prata om affärsmöjligheter och affärer. För det är det de greppar. De förstår inte konverteringsgrad på annonser och impressions och olika sådana där saker. Utan de vill veta liksom, vad ger det? Vad har sälj och marknad genererat? Ja. Det är det de vill veta.
Men hur ser det ut, Filip? För jag tycker, för också inte allt för länge sedan, så var det en ganska så här het diskussion huruvida marknad ska vara med i en ledningsgrupp eller inte. Jag tror att det historiskt kanske inte har varit så. Det är oftast kanske försäljningsdirektör på något sätt som är med i en ledningsgrupp. Men att det kommit mer och mer. Hur är det med de kunder du jobbar med? Sitter de marknadscheferna i ledningsgrupp i regel?
Ja, fast absolut inte alla. Ett gäng gör det, kanske 20% gör det. Men jag tycker det ska vara en självklarhet. Jag tycker marknad ska vara med. Och de ska ha en viktig, eller en stor roll i det hela faktiskt. För det är en sån viktig, liksom, det är jätteviktigt arbete. Det är superviktigt att ha med marknad. Så att där tycker jag ledningsgrupperna ska släppa in marknad. Och lyssna på vad de har att säga. För det är viktiga saker. Det är väldigt viktiga saker.
Ja, jag tror det kommer att bli mer och mer. Så ju mer marknadschefer tar för sig, ju mer man visar sitt resultat, desto mer blir det en självklarhet. Innan man har visat det, så är det väl ingen som riktigt förstår varför, eller vad man kan bidra med, eller varför man ska vara där överhuvudtaget. Så att det går lite hand i hand med att faktiskt våga stå på sig och kanske tro på sitt resultat lite. För jag tror att man kan mäta så himla mycket med marknad. Och man kan vrida och vända på siffror hur mycket som helst. Man måste verkligen slå in på ett spår. Och liksom, nu mäter vi på de här parametrarna. Nu kör vi på det. Och verkligen slå på de siffrorna. Det tror jag är viktigt.
100%. Det är superviktigt. Och har man inte all data än, för att man är precis i början av sin resa. Och där man inte har börjat få in och se om det blir opportunities. Eller till och med sälj, så är det ändå viktigt att man har det tänket med sig. Att det här är målet, att säga det till ledningsgruppen. Målet är, när vi har ännu mer data, när vi har jobbat ett tag, ni måste ha is i magen. Liksom det går inte på bara några månader att skapa feta resultat när man jobbar med marknadsföring, utan det tar år. Mm. Alltså, vi ser ju de kunderna vi har jobbat med i 3-4 år. Det är de som får absolut bäst resultat på sina insatser, för vi jobbar hela tiden löpande och utvärderar och förbättrar. Så det måste man också visa roadmapen, eller tänket, inte roadmap, men tänket för marknad, att vi måste börja mäta de här lite enklare kopiorna i början. Och sen är tanken att mäta opportunity så fort vi börjar se att vi får in potentiella affärer i CRM. Och sen kommer vi också kunna se om det blir affärer. Mm. Och det vill vi, liksom, det tänker tror jag man ska försöka förmedla till ledningsgruppen, att det är dit vi vill komma. Men eftersom att vi inte har datan och vi inte jobbat på det här sättet innan, så har vi inte det idag. Men vi kommer komma dit. Det är hela målet. Och det tror jag de går igång på lite grann, om man är så tydlig och rak och stå på sig också, att det här är viktigt och det här kommer gynna bolaget, inte okay. bara marknadsföringsmålen.
Och vi kollar ju så mycket på data, alltså tidigt, även om man är helt ny. Vi har ju varit nya på norska marknaden till exempel med vårt varumärke.
Ja.
Vi sitter ju väldigt mycket med det, men jag sökordsanalyser och kollar på sökbeteende. Det är jättemycket insikter man kan ge till andra delar av företaget där. Jag menar, om vi ser att det är en produkt som är, det finns inget sökbeteende kring produkten eller utmaningen. Det säger ju rätt så mycket om vad marknaden står någonstans då.
Mm.
Det är inte bara marknadsvetande utan för andra. Och vi kollar ju jättemycket på, men hur starka är våra konkurrenter, hur starka är deras webbar, hur står vår webb och hur utvecklas det? Det är jätteintressant. Ja. Och det kan man ju också se så här, om vi ser att vår webb blir väldigt stark jämfört med våra konkurrenter, då kan man ju tänka sig att om bara en liten stund så kommer vi börja se det i leads och inflöde på webben.
Ja.
Så man kan ligga lite före, och det är sådana här saker man måste dela med sig av.
Mm. Absolut, jättebra. Hur går det för er då i Norge?
Ja, men bra. Det, det går bra. Ja. Men det är ju så, vi har ju varit igång ett år, inte ett år riktigt, vi lanserade ju webben i höstas någon gång.
Mm.
Och, ja men typ ett år nu, och nu börjar man ju se att det faktiskt börjar hända saker. Men vi har ju kollat mycket på de här sakerna som jag är inne på, liksom sökbeteenden och hur utvecklas vår webb jämfört med konkurrenter och vad gör andra. Och vi har ju verkligen gått in stenhårt på att vi har tre stycken stora mätvärden som vi går på hela tiden. Och om vi ska göra någonting som inte stöttar någon av dem, då ska vi antagligen inte göra den aktiviteten. Nej.
Får man fråga vad ni tittar på?
Ja, absolut. Vi fokuserar på tre saker då. Den ena är intäkt, som är självklar. Och egentligen hade vi kunnat stanna där. Man hade inte behövt ha fler än det egentligen. Sen så tycker jag att det finns två mätvärden till som är så viktiga att vi vill bryta ut dem. Och det är trafik och varumärke. Och trafik kan man ju grotta i hur mycket som helst. Så för oss som liksom jobbar med marknadsföring, så kollar vi på massa olika mätvärden där. Men när vi visar andra resultat, då kanske vi fokuserar på i en period att, ja, men, så här står vår trafik sig mot våra konkurrenter, och så här utvecklas det på webben, så här är trenden. Det går starkt framåt. Och när det kommer till varumärke, det är superviktigt för oss att se att de organiska varumärkesöken på vårt företagsnamn ökar eftersom det är en ny marknad. Så då vill vi verkligen se att det fungerar. Intäkt är ju liksom att se hur mycket av stängda affärer har vi bidragit till. Vi kan ju se det. Alltså, ja, visst, vi har rätt så långa säljcyklar, men det går ändå rätt så snabbt att se det. Även fast vi har säljcyklar som kan vara 3 månader, det kan vara 6 månader, det kan vara ett år. Mm. Så nu har vi börjat se rätt så bra resultat redan. Så att, man har inte varit igång jättelänge ändå.
Bra jobbat.
Ja, men tack. Vi kom ju såklart in med en rätt så bra bas från att ha gjort den här resan i Sverige innan. Så att vi kunde egentligen bara liksom igång på samma spår direkt. Inte lägga så mycket tid på att bygga upp hela processerna bakom.
Snyggt.
Verkligen. Men om man ska summera upp lite här då på sluttampen egentligen. Så här, vad är det vi har tipsat om idag? Vi har ju på något sätt berört, vad är de stora utmaningarna egentligen för marknadschefer B2B? Och vi har ju varit inne på att det handlar om att man måste ha en plats i ledningsgruppen kanske, för att överhuvudtaget kunna dela med sig av de här insikterna. Man måste välja ut kopior som man mäter över tid och att de är samma för att man ska hinna se trender och förändringar. Vad har vi mer pratat om, tänker jag? Vad har vi mer tipsat om för utmaningar?
Nej, men jag tycker just det här som du var inne på, Frida, alltså kopplingen sälj och marknad. Att jobba tillsammans. Alltså jag tycker det är jättebra. Det är en gemensam effort. Och att alla är en del av resultatet eller värdet man skapar och ser det så, istället för att marknaden ska leverera leads och sen ska säljarna ta vid och jobba. Det tycker jag. Och sen skulle jag vilja slå ett slag för igen, så här, nuläget. Få koll på ditt nuläge. Vad ger det du gör idag? Om det så är trafikmängd, konverteringsgrad och vad kostar dina leads som kommer in. Det är ändå, sen såklart som du var inne på Frida också, det är ju, vi vill ju ha intäkter. Det är det vi vill fokusera på. Men någonstans måste man ju börja också. Och sen använd nuläget och den data ni har för att argumentera för nästa års budget. Att säga så här, det här är vad vi får idag. Om vi kan skruva lite på de här parametrarna, då kommer vi kanske nå hit bort. Så det är klockrent faktiskt.
Riktigt bra. Stort tack till dig Filip för att du ville vara med i dagens poddavsnitt. Och om man tyckte det här var bra, vad gör man då Frida?
Ja, men om man tyckte det här var intressant ska man ju prenumerera eller följa på den plattformen som man lyssnar på. Så hör man ju mer av oss längre fram.